Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. God jul! Och till alla mina spanska lyssnare, Felatio Navidad. Om du liksom jag älskar den här podden så får du hemskt gärna bli Patreon. Jag har inga jobb, så det tas tacksamt emot. Man får skänka precis vad man vill, när man vill. Chippar man in $5 eller mer, då får man ju en egen fråga i podden till de kommande gästerna. Andreas Nordqvist heter en hjälte som har blivit Patreon sedan sist. Gör som Andreas, gå in på www.patreon.com/minavannerboken. Nu kan man köpa min bok. Det känns vansinnigt att säga de där orden, men det är sant. Boken 2020 tänkte jag så här. Min skämtantologi, eller vad det heter, finns att beställa på www.robinberglund.se. Hemsidan som jag gav ifrån oss här på juldagen. Där kommer allt möjligt kul att finnas. Man kommer hitta mina kommande gig där ifall branschen vår återuppstår. Annars, jag vet inte. Får vi ha MS-röj eller recept eller något sånt där. Men än så länge, gå in på robinberglund.se och köp boken för guds skull. Veckans gäst då, hörni, det är inte bara juletid. Det vankas också nyår. Och jag tror att jag har fått fatt på den som gick och vann 2020 faktiskt. Jag upptäckte henne första gången, tror jag i alla fall, när hon var med i PP3. På den fina tiden när det fanns. Men hon är också chefredaktör på Veckorevyn, krönikör på Expressen. 2019 så blev hon nominerad till Stora journalistpriset. I år så vann hon priset för årets journalist. Nämnda Veckorevyn vann årets sajt. Hon har fått KID. Om 2-3 veckor så kliver hon in i På spåret. Det här, hör ni ju, det här är ju en människa man vill bli kompis med. Det är direkt goals. Fattar ju varenda liten kotte. Dessutom är detta första avsnitt, som jag nämnde förra veckan, som spelas in på distans. Men jag tror, ta mig fan, inte att det gjorde så mycket. För jag upplevde, hoppas att ni också upplevde det, att vi klickade ändå. Hon var så väldigt, väldigt trevlig. Och vi kommer nog att ses face to face också till slut. Slutsnackat nu, Robin. Du börjar bli tjatigt. God fortsättning, älskade, älskade ni. Tack för allt. 161 sidan i Mina vännerboken. Irena Pochar! Hur var det här då?
Jo, men det är faktiskt jättebra. Jag har sovit gott och jag är hos mina föräldrar och jag får prata om mig själv i en podd. Det är underbart. Jag har drömt att jag har chattat med Harry Styles, så jag känner mig helt nykär idag. Så jag är jätteglad faktiskt.
Har du drömt att du har chattat med honom?
Ja.
Vilken modest.
Ja, det är som att min hjärna vill ta ner mig på jorden. Men jag drömde liksom att vi typ träffades på en konsert och han var så här: jag måste gå nu. Och sen skrev vi lite på Insta.
Men det som ändå fastnade var inte att ni möttes utan att ni chattade sen.
Ja, men att han liksom ville fortsätta.
Det var på hans initiativ.
Ja, exakt.
Alltså, är han lite husgud?
Ja, han är väl det. Alltså, jag är faktiskt på riktigt lite så olyckligt kär i honom. Mm. Alltså så att jag kan typ tycka att det är jobbigt när jag ser honom med andra med andra kvinnor.
Mm.
Alltså så när man var liten, att man tänkte så här, när man var på konsert, och man bara, om han bara ser mig så kommer vi bli ihop. Så är jag med honom fortfarande. Alltså att så här, om han bara visste att jag fanns, så skulle ju det här hända. Och det är så jävla synd att han inte vet det.
Och det är roligt att alla kvinnor känner väl så.
Fast gör man det när man är vuxen?
Men jag upplever bara, för jag minns när du pratade så mycket om honom i PP3. Och då tyckte jag att det var så här, ja, alltså nu är jag glad för din skull. Men nu känns det som att framtiden har gett dig rätt lite grann. Att han är ju Guds gåva till människan.
Ja, men han är ju det. Och jag är faktiskt, jag är glad att andra har liksom upptäckt honom. Men det är lite som med Markus Krunegård också. Alltså att Markus Krunegård och Harry Styles är liksom mina killar.
Mm.
Och nu har alla andra börjat hålla på med dem.
Mm.
Och då blir jag liksom ledsen och lite svartsjuk.
Ja, det där är svinirriterande.
Ja, för att jag menar, jag såg liksom Krunis med Laxo i Växjö när jag var 15. Ja. Och nu är folk så här, åh, han är så bra och så mycket bättre. Man bara, ursäkta.
Hur har du mag?
Han är min. Ja.
Jag har exakt samma med Jakob Hellman. Att så här, det kan inte komma
oj,
nu.
Oj, oj, oj. Det kan jag tänka mig gör ont.
Det är så irriterande. Det kommer en massa så här, mina föräldrar och bara, det här svänger. Ja, men nu svänger det inte.
Nej, vet du. Man kan inte komma på 20 år senare.
Nej.
Jag tror att det här är liksom en kvarleva från mitt mina indie-tonårsår, tror jag. Där jag går liksom väldigt, väldigt in för min liksom, ensidiga relation till musiker. Och så blir jag jätte, liksom, vill pinka revir när någon annan försöker komma in och liksom, ta dem ifrån mig. Och men kan du känna igen? Förstår dem.
Kan du känna igen att alltså, först vill man så här, fan, ni måste lyssna på det här. Och sen när de gör det, så bara, ni kan inte lyssna på det här, det är mitt.
Ja, för att jag är så här, jag vill att ni ska lyssna på det här för att jag vill att ni ska förstå. Men sen fattar man ju att ingen kommer ju förstå som jag förstår. Så just då kan ni lika väl skita i det.
Just det. Lyssna på det, bekräfta mig och sen gå tillbaka till ert
precis,
trams.
Så att jag vet att det bara är jag som egentligen förstår vad de menar.
Ja.
Vad deras hjärta sjunger för. Ja.
Oh, konsensus råda.
Ja, det är en bra
släkta
start.
Släkta är ljusen. Nej, tända är ljusen. Jag ska släcka. Vi spelar in där på fjärde advent, men det kommer ju ut på femte advent.
Finns det femte advent?
Nej, inte än.
Nej.
Men vi får jobba fram det.
Ja, men det är i och för sig bra. Det är liksom som nyår blir ju typ femte advent.
Exakt.
Alltså, lite så. Mm.
Det som är bra med det tycker jag, att det här släpps. Det här blir lite av nyårsavsnittet då.
Wow.
Är för att, jag tycker att det passar bra i alla fall, för att du får rätta mig om jag har fel. Efter omständigheterna, har inte du haft årets år?
Jo, jag har ju det. Det här är ju liksom bland mina kompisar ett stående skämt där det påstås att jag har gjort en deal med djävulen. Och jag har offrat resten av mänskligheten för att jag ska få det bästa året någonsin.
Kräma över allt, ja.
Ja, men lite så. Alltså det har varit ett otroligt år från början till slut. Sen har ju jag också mått piss och haft tråkigt och, men alltså jag har ju mått bättre än jag har gjort andra år. Och jag är väl den enda kanske som känner så i detta land.
Ja, och du och vdn för Foodora typ.
Ja, men exakt. Det är väl vi två.
Det är en pakt med jävlar.
Kanske de som har aktier i Zoom också.
Ja.
Det är väl det.
Och vi också, idag är vi jätteglada för de som har aktier i Skype, eftersom vi har dammat av på dagen till ära.
Ja, alltså jag fick sån chock. Mitt inlogg på Skype är liksom min gamla hotmailadress som jag skaffade när jag var liksom 11. Irena Underline 1992 @hotmail.com.
Lax och Skype-podden, det är fint.
Så fint.
Men om jag då, du får jättegärna fylla på. Jag är ju såklart utomstående, men om jag radar upp lite saker här. Årets journalist.
Ja.
På spåret såklart. En ånge.
Ja.
Och sen så, den här sajten då, som du har liksom gett hjärt- och lungräddning och i en bransch som det går inte att leva där, var årets sajt då.
Ja, precis. Det var ju helt sjukt faktiskt.
Ja,
av alla sajter. Det är ju inte ens så här journalister, utan det är så här, vår sajt är bättre än Swedbanks. Alltså du vet, man bara, ursäkta. Ja, det är otroligt.
Vad har jag glömt?
Nej, men jag tror faktiskt inte att du har glömt något.
När dina kompisar pratar om dealen med djävulen, vad är det mer då som är?
Ja, men då är det väl kanske lite nomineringar också. Men som jag inte har kammat hem då. Men vi var ju nominerade till årets ljud och bild på tidskriftsgalan för vår horoskoppodd.
Just det.
Och så var jag väl nominerad till årets nätängel media. Och sen när det här sen så har det faktiskt kommit ett till pris.
Pulitzerpriset där också.
Ja, exakt. Ja, exakt. Nej, de instiftade ett speciellt stora journalistpriset pris till mig som delas ut en månad senare. De skete i Estonia-dokumentären och gav det till mig istället. Ja, nej. Alltså, och jag vet, liksom, priser är inte alls allt. Liksom. Men det är klart att det är fett att...
Nej, men jag sa också unge och på spåret.
Uppmärksamhet, ja. Mm. Men alltså, på spåret och unge är ju nästan lika fett ändå. Alltså, ja. Det är ju mycket läskigare att vara med på spåret än att föda.
Mm.
Och bli förälder, skulle jag säga.
Konstig lista.
Ja, det finns ju annat däremellan. Man skulle kunna plocka in. Inte särskilt så, inte så relaterbart innehåll.
Nej.
Det är inte jättemånga. Men ja. Nej, så det har varit ett... Det är så konstigt också för att det här är typ det året jag har liksom jobbat och gjort minst egentligen.
Mm.
Men det är som att liksom struggle från tidigare år har liksom... cashats in i år.
Just det.
Och det är ju superhärligt.
Om jag får vara djävulens advokat då, har det med att göra att ingen annan har kunnat jobba?
Ja, alltså vi har varit så bra för att alla andra har varit dåliga.
Ja, alla har varit hemma på Skype.
Ja, men exakt. Nej, men jag tror att det kanske faktiskt har... alltså, den liksom frågan alltså i mitt yrke som jag driver handlar ju mycket om liksom, unga kvinnor ur ett liksom, demokrati- och medieperspektiv. Så. Och jag kan tänka ändå att det har blivit lite på tapeten under corona. Alltså, vi gjorde ganska mycket samarbeten med Expressen till exempel i mars om så här, hur ska vi liksom bevaka vad som händer med unga i den här krisen och så. På så sätt så har väl kanske corona gjort att den typen av fråga har lyfts på agendan. Det blev väldigt svart på vitt liksom att så här, många unga blev av med sina jobb och kan inte flytta hemifrån och deras studier avbröts eller blev digitala fast de inte borde vara det. Och så där. Så att det har ju funnits liksom en bra öppning att ta deras parti och driva deras frågor. Så är det ju absolut.
Men nu med lite perspektiv då.
Mm.
Hur har det påverkat? Hur tror du att det har påverkat unga i Sverige?
Nej, men jag tror att det är här, alltså att det är mycket värre än man tror. Alltså nu har det börjat komma studier som visar att liksom, unga är de som mår absolut sämst psykiskt av det här. Och det kan man ju skratta åt, för man skrattar ju alltid åt unga att de är så bortskämda och bla. Men vet, allt det här klassiska. Och det kan man ju göra, men jag menar att vara liksom 18, 19, 20 bast och ska ta studenten och liksom ut i livet och flytta hemifrån. Och sen helt plötsligt så bara blir det stopp på allt. Och typ det extra jobb man hade för att eventuellt kunna flytta hemifrån och liksom bo i ett rum utanför Stockholm fick man sparken från liksom en vecka in i coronapandemin. Så jag tror att det är jättetufft för många unga och jag tror att vi riskerar att få en generation som kanske tappar lite hoppet om framtiden. Och det känns ju inte så positivt för Sverige som land, om det är där vi skulle landa. Men det var ju inte nice att vara ung innan heller, med tanke på hur liksom, bostadsmarknaden och arbetsmarknaden ser ut och liksom... Ja, men allt, sjukvården och allt sånt. Man, det är ju inte ett toppenland där man ärver på så sätt.
Nej.
Och sen så blev det en pandemi utan dess like på det. Så det suger verkligen. Men det är lätt för andra att rycka på axlarna och vara så här, men tänk på alla 80-åringar som är ensamma. Så här, ja, det är jättesynd om dem också, men det är inte lätt att vara 20 och isolerad liksom.
Ja, men för pensionärerna utöver dig då, eller det ni gör, de rapporteras ju inte om så här, det enda de vill är att ta studenten och festa. Alltså det var det enda man hörde om unga i våras, tyckte jag. Att det var så här, men sluta gnälla om studentmössan. Det kanske inte riktigt är det som är problemet.
Nej, det är ju snarare så här, studenten är en jätteviktig symbol för någonting mycket större som också håller på att crash and burn med det här liksom. Mm.
Och det är det viktigaste i deras liv.
Ja, alltså på riktigt. Alltså studenten var så jävla rolig. Alltså det är det enda man har pratat om från att man gick typ i fyran. Och sen bara, nej. Och så får man inte ens klaga, för då är man liksom en bortskämd då är man en bortskämd liksom millennial som inte fattar någonting typ. Bli arg, bli jag. Nej, men helt ärligt så tror jag att det kommer få jättejobbiga konsekvenser psykiskt för många unga. Och att det kommer ta ganska lång tid att återhämta sig. Det är inte de som kommer prioriteras när det gäller jobb och så heller. Nej. Att de ska liksom tillbaka på, upp på benen igen. Så att vi får väl se. Jag tror att vi behöver prata mer om det och rikta fler insatser dit. För att har man liksom ett land där den unga generationen har tappat hoppet, så är det nog det värsta som kan hända ett land, är min bestämda åsikt.
Det kan vara det deppigaste som har sagts i den här podden faktiskt.
Ja,
och det är väl på sin
plats. Varsågod. Nej, men det är, jag menar så här, när unga slutar typ protestera och vara arga och typ kräva sina rättigheter. Vad har vi kvar liksom? Nu är vi ju inte där än, men jag tror att man verkligen måste försöka ta det här på lite större allvar och inte bara ropa om bortskämda liksom 00-talister.
Ja, fan vad konsensus.
Ja, igen. Underbart.
Berätta allt du får om På spåret.
Ja, nej men gud, alltså det var så jävla läskigt. Och det var verkligen superroligt. Men alla är så här, det är det roligaste man kan göra. Nej. Alltså vet du, det är inte det roligaste man kan göra.
Är det vinnare du har pratat med då? För att Äpplet från förra året säger väl inte att det är det roligaste han har varit med.
Nej, men jag tror inte Äpplet tycker att något är kul.
Det är väl det som är problemet.
Alltså, ja, det tror jag inte är På spårets fel. Nej, men folk säger att det är så himla roligt. Och det är ju väldigt roligt när man sitter där i buren. Men det är ju liksom, först mår man ju piss i typ ett halvår innan. Och sen så sitter man i den där buren, alltså i 3 timmar är ju inspelningarna.
Och satan i gatan.
Utan paus, utan mat. Man får inte, alltså man går inte ens ut och går på toa.
Kanske 2 ostbitar från Provence.
Alltså inte ens. Jag tog med mig lite godis från logen och det fick jag ha på golvet för att det inte skulle synas i rutan liksom. Så att det är verkligen, nej men, och när man tänker så här, jag får inte gå på toa. Mm. Då, bara det är ju liksom en panik. Mm. Och allt tar väldigt lång tid liksom. Alltså det är mycket klippbilder och bandet spelar ju liksom flera gånger. Och sådana liksom, liksom backstage-saker kan jag ju liksom berätta. Men man är ju där liksom en hel dag när man spelar in.
Men för vi tävlar ju såklart hemma.
Japp.
Och då får ju vi höra låten en gång.
Mm.
Om du får höra den 3 gånger, får du tänka i 3 låtar då också?
Ja.
Nej. Är det därför jag förlorar?
Nej.
Nej, men
eller fan vet jag. Jo, men jag tror att vi fick höra 2-3 gånger. Ja, för att annars måste de ju liksom flytta på sig och rigga om och så.
Fick ni svara?
Nej.
Efter 3:e gången?
Ja, precis. Vi svarar liksom efter att vi har hört det några gånger.
Jag känner igen ett skop när jag hör det.
Ja, jag vet inte hur mycket skop det är. Det du kan trösta dig med är ju att när man kollar hemma så tror man ju att man kan mycket mer för att man lyssnar på vad folk säger. Men ändå så tror man att man kom på det själv. Så jag tror att det jämnar ut sig.
Det där är ju verkligen, det är tyst kupé, vilket är usel fredagsunderhållning.
Vi kör alltid tyst kupé hemma.
Gör
för annars är det orättvist. Ja.
Orättvist, säger
annars
du?
Tycker jag att man ska ta bort ungefär 20-25% av sina poäng.
Ja, gud ja. Gud ja.
Om man inte kör tyst kupé.
Ja. Men vi kör i appen och då är det ännu mer. Då ska man nästan ta bort 70% skulle jag säga.
Ja, men precis.
För då får man ju upp 5 alternativ på allting.
Ja, och alltså på riktigt, vad är det ens? Det är ju inte ens På spåret.
Nej, men det är lätt för dig att säga som blir uttagen. Vi här nere i korpen, vi får ta de hjälpmedel vi kan.
Jo, men det som är irriterande är att alla tror att de får typ 50 poäng varje gång.
Jo, för du måste sluta umgås med de här människorna. Jag är superödmjuk inför att även om jag skulle få 50% så hade jag egentligen fått 4. Jag lovar.
Exakt. Nej, men det är ju, alltså det som är det absolut tydligaste när man har varit med På spåret är ju att man har gett liksom hela Sverige OK på att recensera ens liksom skills i att spela TP samtidigt som man typ hoppar ut från ett flygplan. Och gärna skriva om det i alla sociala kanaler. Och gärna så få typ Kroneman och någon annan recensera vad de tyckte om en på, alltså, i tidningar. Och det är ju så här, hur fan kan man göra det? Alltså, för att nu när jag tittar så kan jag ju inte titta. För att jag bara, gud, jag skulle aldrig kunna vara med. Och sen bara, nej, nej. Det är om 2 veckor är jag med. Eller när det är sen så är det ju 1 vecka kvar. Typ. Jag vet inte hur jag ska kunna ens titta.
Nej, men för ni är grupp 3, va?
Ja, precis.
Det är det ett tag kvar. Oktober är nu.
8 januari.
8 januari. Mm. Gud, för precis innan vi tryckte på rec här på våra varsina Skype-inlogg. Ja. Så det var på skoj kanske lite, men om du kommer att bli mycket, mycket kändare av det här.
Ja.
Vi har alltså ju Sara Klang som...
Ja, nu skulle jag säga att Sara Klangs talang är kanske lite mer så går att ta på och uppskatta än min talang som är att gissa hej vilt.
Får se vad Kronerman håller med om det.
Vi får se, ja. Men man kanske blir lite mer så liksom household name på något sätt. Mm. Sen kommer ingen komma ihåg vad jag heter tyvärr, för att alla tycker att mitt namn är så svårt. Men jag tänker typ på mitt ICA kanske folk kommer vara så här, aha, bor hon här?
Typ ja, just
lite
det.
Så liksom, att i, du vet, i grannskapet liksom.
Just det.
Men man märker ju att folks reaktion på att man ska vara med På spåret är ju liksom, det är ju mycket större än allt annat som har hänt. Alltså, ja. Det är inte något som att folk bara, åh gud, du har varit nominerad Stora Journalistpriset. Utan det är verkligen så här... Oh my god, de har ringt dig från På spåret och hört sig för. Det är det coolaste som hänt liksom alla mina kompisar. Alltså det är helt sjukt att På spåret har en sån liksom en sån effekt på människor.
I något annat land i hela världen att det finns en frågesport där folk är så här. Då är det jag som knäböjer.
Nej, alltså jag har så svårt att tro det.
Ja.
Och jag menar, min man var ju så här, när jag ringde honom och berättade så var han så här, alltså jag är alltid så glad för dig, men det här är liksom... Jag blir också arg för att det här händer dig. Och det har liksom flera vänner som är så här, jag unnar dig det här, men det är också helt sjukt att inte jag får vara med. Att jag aldrig kommer få vara med. Men att du får göra det här som liksom alla tror att de drömmer om. Men kanske inte skulle våga egentligen om de fick frågan. Skulle du vara med?
Nej, absolut inte.
Nej.
Men eller så, jag tar ju all uppmärksamhet jag får.
Ja.
Men det där är ju så här, skulle du vilja vara... Alltså, får vi visa din bild i Efterlyst och anklaga dig för att ha gjort någonting? Alltså, det är så här.
Det är på den nivån.
Ja, men det är så en förlust det hade varit. Jag vet att det hade varit skitdåligt.
Ja.
Och men... det är verkligen inte värt det. Men Nej. Jag är väldigt glad för din skull. Och jag blir på något sätt inte missunnsam. Alltså, jag blir avundsjuk, men jag skulle aldrig vilja göra det själv.
Sådär. Nej, och det är ju det. För att man vill ju också, jag tror också att många känner så här, varför får hon och frågan?
Nej, men alltså, sluta och vara så himla ödmjuk.
Jo, men så här... Jag var typ så här, hur kan typ André Walden och gud, så Linnea Wikblad, hur kan de inte ha fått frågan, men varför har jag fått frågan? Alltså det känns ju liksom helt sjukt. Mm. Och det var också därför jag sa nej först och nej andra gången och sen sa jag ja.
För att André Walden ska få förtur?
Nej, för att jag inte vågade.
Jaha.
Och så lät jag mig bli övertalad. Men när de ringde först så skrek jag bara nej.
Nej, va?
Rakt ut.
Var det här tredje året du fick frågan?
Nej, allt det här är samma år.
Ja, ja, ja.
Alltså, det här är så här, vi tänkte fråga om du vill göra uttagning på spåret. Nej, 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 hej då. Så. Och sen bara, men du kan väl bara göra uttagningen? Så bara, ja, okej då. Sen efter uttagningen så bara, nej, nej, nej. Jag behöver lite betänketid. De bara, men Patrik har redan sagt ja. Jag bara, nej, men jag tror inte att jag vill det här, typ. Och sen bara... Fan, jag kommer hata mig själv om jag säger nej. För då kommer jag aldrig mer få frågan.
Jag är väldigt glad att du hakar på, såklart.
Ja, svårt beslut och jätteläskigt. Och jag är otroligt ödmjuk inför att ha fått frågan och sen faktiskt ha fått vara med. Det känns som ett privilegium, faktiskt.
Jag förstår att man inte får prata om det. Men jag måste ändå fråga om det här årets skandal då.
Rektor Hamid.
Exakt. Hur påverkar det er?
Det får vi prata om, tänker jag.
You tell me.
Ja, nej, men det tror jag vi får prata om. Nej, men jag var ju ganska tidigt ute och sa att jag inte skulle vilja delta i ett program där han är med efter det som kom fram, som var liksom extremt grova antisemitiska och sexistiska uttalanden.
Mm.
Och med tanke på liksom den ställningen På spåret har och hur mysigt det är, så skulle det faktiskt vara helt otänkbart att han skulle vara med. Men det var ju verkligen kaos för produktionen bakom. Alltså de hade ju redan spelat in den omgången och sen ska man liksom byta ut och du vet, då ska ju så här artister ska tillbaka och allt ska göras om och det är under corona och ja, men det var ju jättehemskt och jättejobbigt på alla sätt och vis, men det är ju sjukt att det också händer med min vän ju och gamla chef Frida Boysen som ju är liksom trolljägare och som absolut står väldigt långt ifrån den typen av åsikter. Alltså, vilken skräck att inse att ens partner i en fucking bur har liksom sagt sådana saker. Det är ju vansinne.
Varför fick inte hon vara med igen?
Det fattar inte jag. Varför kunde de inte bara ge henne en ny deltagare att tävla med? Men alltså, jag har ju läst mellan raderna på att hon ska bli tillfrågad nästa år. Så jag hoppas det. Det känns ju jättefuskigt annars.
Då måste de välja... De måste verkligen vätta den personen.
Ja, ja, alltså de får typ sätta en så grävjournalist från Uppdrag granskning på att så här, kolla upp bakgrunden på den. Men jag tror att de, alltså ärligt talat, anledningen till att de inte bara tog en ny är ju för att de verkar ju liksom testar ju paren ganska mycket typ. Alltså att man funkar ihop och att man har ett kunskapsnivå och sådär. Ah. Så jag tror inte de vågade, utan då tog de någon som de redan visste funkade liksom.
Just det.
Så det är ju det. Det är ju därför man gör de här uttagningarna och sådär liksom, för att de ska kolla lite om man klickar och om man kan basic saker innan de kastar den till vargarna.
Till vargarna, ja. Men det är knasig kombo att det är extremt viktigt hur det går samtidigt som det är 100% mys.
Ja, och det sa då när jag sa nej först, så sa de hela tiden, men det här är ett underhållningsprogram. Det här är inte ett frågesportsprogram.
Mm.
Men det är ju inte riktigt sant.
Nej.
Alltså det är klart att det är underhållning också. Och man kommer ihåg massa lag som inte vann också.
Mm.
Så.
Mm.
Och man kommer ihåg de som är härliga. Men det är klart att man inte vill framstå som dum inför 2,5 miljoner tittare liksom.
Nej. Nej, men jag tänker så här, om du skulle komma fram att det har varit fusk.
Mm.
Folk skulle stena den personen.
Ja, ja. Alltså, nej, nej. Det finns inte på kartan.
Nej.
Alltså, det är typ det fulaste man kan göra i det här landet. Det skulle vara att fuska i På spåret på något sätt.
Usch, ja. Men det är ju knepigt. Det går ju inte att gräva i ifall du fick ställa in matcher och sånt där, eftersom vi inte får veta hur det gick.
Nej.
Sånt där. Visst är det så? Nej. Men, nu har vi ett nytt hejobjekt här, om inte annat. Åtminstone från grupp 3.
Hejobjekt.
Ja.
Ja, ja. Det känns toppen. Det är ju, jag har ju Hanna Dorsin, Emma Molin.
Ah, just det.
Ja, ja. Och Alfredsson och Billgren.
Mm.
De
får, de hoppas jag minst på. Ja. Med all respekt.
Ja, med all respekt. Nej, men jag kan säga en till grej om På spåret är ju att en grupp, det här vet jag inte om jag får säga, det tror jag. Mm. En liksom grupp varje år som är den roligaste gruppen får gå på en fest som Fredrik Lindström anordnar på sitt hotell.
En grupp?
Alltså en av tävlingsgrupperna liksom. Alltså en omgång varje år. Och i år var det faktiskt vår grupp.
Nej.
Som fick gå på festen. Jo, så då hade vi... Och då var ju bandet med också, det var Helicopter. Så då satt vi och åt och drack och hade musikquiz hela kvällen.
Otroligt!
Det kan jag berätta. Ja. Men,
så då vet man att det är en grupp. Man, alltså, om man märker direkt, bara satan, vi fick... nu ska jag missa namn igen, men vi fick trökgänget här.
Ja, då blir det ingen. Inte fest. Nej. Då får man inte sms från Fredrik där det står så här: tja, tänkte flagga för att det blir middag på måndag. Hälsningar, Fredrik L. Ja.
Wow.
Wow. Ja.
Var det livat?
Ja, men det var faktiskt ganska livat. Emma Molin var livad. Väldigt glad, nice. Väldigt tävlingsinriktad.
Gud, vilken goals.
Det
blev sugen på att ställa upp i alla fall.
Mysigt. Ja, bara för festen.
Ja, gud. kära du, dels så vill jag ju ha en ny hej-objekt. Och sen vill jag ha en kompis.
Mm.
Det är därför vi är här, tänkte jag.
Det låter perfekt.
Det är intressant det här, just att vi inte har träffats förut.
Nej.
Att det blir någon form av sån här flyktig breven till att börja med.
Ja, väldigt flyktigt.
Mm.
Långa pauser mellan svaren.
Vem vet, min Skype kan gå varm.
Vi får se.
Ja.
Men jag tycker det känns ändå väldigt naturligt fast det är på Skype, måste jag ändå säga.
Verkligen, men tänk om vi sågs live.
Ja, jag vet.
Men visst var det så att när man hade en flört så blev det alltid stelt.
Ja,
på T-centralen.
Ja, vi kanske bara är sådana som funkar bättre digitalt. Pandemibästisar.
Ja, ja, det är väl en bra start om inte annat.
Ja, jag tycker det.
Skicka lukthud till varandra.
Men det kanske också är lättare, för sen då när pandemin är över, då kan vi dricka när vi ses. Och då är det ju mycket lättare än att ses här klockan 12 på en söndag första gången.
Ja, just det. Men jag är även öppen för Skype-fylla.
Jag med.
Mm.
Ska vi köra nu?
Nej, men
frågan så, är fri.
Är det verkligen? Men det blir nästa gång. Men nu, satan vad fort det har gått lång tid. Det här båda har gått.
En halvtimme har vi pratat.
Mm. Sjukt i huvudet. Jag drar i jingeltråden nu så åker vi till kompislandet tillsammans.
Let's do it. Yes.
Om du fick en kostnadsfri, riskfri operation.
Mm. Jag tror inte den här operationen existerar, men jag skulle operera mina händer. För att jag har så här inåt knogar som en bebis, ser du?
Mm.
Alltså,
är det dåligt?
Ja, för att ser du också att mina fingrar är jättesmå. Alltså jag ser ut som ett barn i händerna. Så även om jag har jättelånga, alltså, har du någonsin sett inåt knogar på en vuxen? Sådana här hål som bebisar har. Jo, ser du? Ja.
Alltså när du har dina fingrar raka.
Ja, hur ser din hand ut när den är rak?
Den är också liten till att börja med.
Jo, men ser du att du har liksom att det sticker ut där under fingrarna? På mig går det in som på en bebis som är tjock.
Ah, där!
Ja.
Menar du där?
Ja, precis. Eller? Nej. Alltså,
nej, men det här syns inte. Det här du inbillar dig.
Du kan inte ens förstå, för att du förstår inte hur det kan vara ett hål där det ska sticka ut någonting.
Nej.
Jag ska skicka en bild på min hand sen så får du se.
Det får du göra.
Jag skulle i alla fall operera min hand så att den inte var en bebishand, utan var en vuxen hand. Eller just båda det. Mina händer, inte bara en.
Så 8 stycken små pluttar i silikon.
Ja, fast jag vill ha på tummen. Ja, 10 blir det.
10 då.
Ja. Pluttar i silikon och en fingerförlängning.
Fingerförlängning också, den kommer nog göra ont.
Ja, det tror jag. Tänk dig den rehaben. Aj, aj, aj. Det skulle jag göra på direkten.
Utmärkt operation, eller ja, det är ju bara det. Det är ingenting. Sen undrar jag såklart, karaoke-låt?
Not ready to make nice med Dixie Chicks.
Ja, jävlar vad bra den är.
Citat, den handlar om mig. Mm. Skräll.
den är så jävla bra. Men också,
för man kan också vara arg och så kan man så här, du vet, räkna upp det argt och skrika och sjunga högt.
Verkligen. Det är gött att kunna ta med sig 2 kompisar också om man vill.
Ja, ja. Och göra en liten dans. Ja, turen som man står i mitten.
Det kanske är det som blir på första kompisdejt.
Underbart.
Att du, jag och Äpplet sjunger stämsång.
Måste vi ha med Äpplet? Kan inte någon annan följa med?
Av någon anledning måste Äpplet alltid vara med.
Äpplet är med. Okej, okay. Han får bakgrundsdansa då. Det kan jag gå med på. Forgive sounds good. Forgive, I'm not sure I could. They say time heals everything, but I'm still waiting.
Har du slagit någon?
Nej.
Det är väl skönt då.
Alltså, jo, jag har slagit min lillebror, men alltså, jag har aldrig slagit någon i vuxen ålder.
Uppskattar att du, liksom jag, att det inte räknas?
Nej.
För jag har också slagit din lillebror och det räknas.
Ja, men det, alltså, det är skönt att du ens säga. Men jag, folk ska inte tro att jag liksom inte har slagit barn. Men jag har ju, alltså, när jag var barn.
Årets mamma.
Årets mamma. Och det vann jag fan inte. Hallå.
Men det är inte det nästa år då?
Kanske.
Du måste ha ett år på dig att vara mamma.
Du, jag tror att mina 15 minuter har varit nu. Nej, men jag tror det är över. Du kommer liksom i grevens tid.
Vi vet ju alla att de börjar den 8 januari.
Ja, i och för sig. Ja, just det. Jag har ju det där eftersläpande på spåret grejen. Men vad sa vi? Nej, jag har inte slagit någon. Absolut inte. Jag är jätterädd för sånt.
Paradrätt.
Paradrätt är nog fisk i ajvarsås och potatismos.
Det är brett med fisk.
Alltså, den fisken som... torsk då? Torsk i ajvarsås med potatismos. Fast, alltså, jag vet inte om det är min paradrätt. Det är typ den jag inte misslyckas med. Nej, vet du, jag kom på. Vet du vad min paradrätt är? Det är mycket ajvarpasta. Man tar bara... väggfärs, ajvar och purjolök. Och så steker man det. Ja.
Satan vad gott. Ja. Du är bosnier, va?
Ja, precis. Ja,
det som man blir.
Vi kanske har med ajvaren att göra.
Men eller vi är alltid i Kroatien på somrarna och då är det asmycket ajvar. Ja?
Varför?
Nej, men för att har ingift, vad heter det nu då? Svärsläkt därifrån. Som har ett
Gud,
stort hus
underbart.
Som jag älskar.
Jag är också i Kroatien varje sommar. I nej, typ 2 månader. Var är ni någonstans?
I Primorsten.
Ingen aning. Nej. Är det för att du uttalade fel?
Antagligen. Jag menar Split.
Ligger det nära Split?
Ja, 1,5 timme typ.
Norr eller söderut?
Oj. Jag, tillåt mig googla. Var är du någonstans?
Jag är precis mellan Split och Dubrovnik. Alltså typ på mitten. Vid Makarska rivieran typ.
Makarska?
Makarska.
Makarska.
Rivieran.
Rökte en på spåret chansen igen då. Nu ska vi se.
Men säg vad det hette igen, det du sa.
Primorsten.
Nej, det finns tyvärr inget som heter så.
Jo. men det är ju såklart en fjong på S-et, men det är ju alltid i Kroatien.
Men någon... du sa det ju rätt, Primorsten. Men jag har aldrig hört det.
Nej, men det är inte så stort.
Okej, okay, ja, men då kanske det är därför. Okej, okay, det hette så. Förlåt.
Ja. Det luktar ju inte semifinal det här.
Men gud vad härligt. Ja, men då är det mycket ajvar.
Ja, just det.
Ja.
Vad är det ondaste du har haft?
Att föda barn.
Mm.
Alltså det är mycket värre än vad alla säger.
Folk säger olika.
Ja, men det är mycket värre. Tänk dig den värsta du har hört.
Mm.
Och så ondare. Så var det.
Men det är skönt nu då att ha det bakom sig. Det är som lumpen att så här, man kan skryta lite om det för att man har överlevt det.
Det känns inte som att jag har överlevt det. Det känns som att det hände mig och sen så blev inget sig likt igen.
Mm.
Jo, det blev det. Men så här, en sån grej när man föder barnen, när man är på bebisen, så har de som mål att man ska liksom vilja föda barn igen när man åker därifrån. Alltså att man ska liksom vara så glad och lycklig. Och typ.
Går de på provision?
Ja, men eller hur? Ja, kanske i framtiden. Men vill man inte föda igen, då ska man gå ett sånt där krissamtal. Typ så här, vad gick fel under din förlossning? Typ. Och jag bara säger, jag tänker absolut aldrig föda igen. Liksom. Men vill ju gärna ha fler barn. Så därför känns det snarare som att jag har kommit liksom halvvägs i ett krig.
Ja.
Och ska utkämpa ett till. Men det gör så ont. Och det är olika, det säger så här barnmorskor också. Mm. Men det är som att någon sätter liksom tänk att någon sätter typ ett skruvstäd mellan dina ben typ.
Vad är nu det?
Alltså sånt som man liksom sätter fast någonting i, typ när du ska såga. Tänk dig i träslöjden.
Men jag kan visa här. Är det den skruvgrejen där, ser du?
Ja, precis.
Ja.
Varför har du sån hemma?
Jag vet inte. Jag köpte bara kon. Jag har 2.
Ja, okej. Okay.
Men är man drar åt en sån...
Fast tänk att du drar ut den.
Ja, du är den.
Nej, alltså att man sätter in den mellan mina ben och sen öppnar man den så mycket man kan.
Ah, ja.
Tills ens kropp går av på mitten.
Just det.
Längs långsidan. Så känns det ungefär. Ja.
Jättefin iriktelse.
Ja, tack.
Men hur gick krissamtalet då?
Ja, de glömde skicka remissen. Så att, det står på min att göra-lista innan nyår också att jag ska ringa dem. Men det kommer bli toppen. Alltså det blir ju bättre och bättre varje dag. Men det är verkligen piss. Alltså det är inte alls... folk är så här, all smärta försvinner när man får bebisen på bröstet. Och allt är så härligt. Och man är en superkvinna. Och jag var så här, dude på mitt bröst... du har gjort det här mot mig, I don't like you typ. Skrek om att jag skulle göra kejsarsnitt nästa gång. Och sen tog jag en sömntablett första kvällen på BB för att sova och skickade iväg min bebis med min man.
Bra.
Fan, nu kommer jag aldrig vinna årets mamma. Men
nej, allt det här du säger är ju anledningen till att du inte vinner. Och jag respekterar dig för det. Men de vill väl ha den här mirakelkvinnan.
Ja, så här, jag födde hemma i min säng. Och så kom den prutt och så kom bebisen ut. Men jag behövde liksom 24 timmar där jag var så här, fy fan vad det här sög. Och sen så kunde jag liksom, du vet, släppa det och bara, jag har världens gulligaste bebis, typ så. Men det var verkligen inte så att jag bara, allt försvann när han kom ut liksom.
Nej.
Nej. Jag tänker att det är bra, det är liksom viktig samhällsinformation till kvinnor, tycker jag.
Bra för överbefolkning här, nu är det ingen som är peppad på någonting.
Nej, jag avstå gärna om man inte har en stark barnlängtan.
Just det. Vad får du att gråta?
Gud. Jag är kanske inte så lättgråten som man tror, men jag gråter ju väldigt mycket av liksom sjukhusserier. Alltså jag gråter av liksom Grey's Anatomy och sånt, men också typ om jag kollar på, det har kommit en ny serie nu på Netflix som heter Elitkirurgerna, där man får så följa riktiga kirurger som typ, du vet, revolutionerar hela liksom sjukvården och gör att människor överlever typ. Sånt kan jag gråta väldigt mycket av.
Det är rika människor där, va?
Det skulle jag tro. Jag tror att de är väldigt, väldigt rika. Alltså det känns ju som att, alltså framförallt liksom utomlands, att kirurger är ju typ som rockstjärnor. Men även i ekonomin.
Ja, men precis. Men även i Sverige så här, soldoktorn, han har ju grill i vardagsrummet.
Är han kirurg?
Nej, i och för sig inte. Men han är överläkare, va?
Hans hus är sjukt. Alltså det han sålde nu. Alltså det är sinnes.
Alltså Lotta Engberg är sån jävla queen.
Alltså så lyckligt lottad. Båda två. Otroligt lyckligt lottade.
Ja, verkligen.
Ja, men även det gråter jag av. Människor som är sjuka och läkare som räddar dem.
Just det. Vem får ofta höra att du är lik?
Madonna. En ung Madonna får jag höra varje vecka typ.
Får?
Ja.
Alltså jag tror dig, men ja. Intressant.
Ja, det har jag fått höra sedan jag var liksom 10 bast. Alltså det har jag fått höra hela mitt liv liksom, att jag är jättelik Madonna.
Varför då, tror du? Vad är det ni delar?
Jag tror att vi har typ samma ansiktsform och båda har stora ögon. Alltså du ser ju inte mig så bra på den här skärmen. Och det känns som att den är lite wobblig. Men jag kan skicka ett bildbevis sen.
Ja, men det vore bra. Men jag tror dig.
så att du litar på mig. Nej, och det tyckte jag ju inte så mycket om när jag var liten. Alltså det är inte som att Madonna är känd för att så här vara snygg liksom. Hon var ju cool. Men nu tycker jag att hon var så cool när hon var ung, så att jag tycker att det är en jättefin komplimang.
Alltså, det handlar inte om mig, men jag har ju fått höra en sko. Alltså,
vet du vad som är sjukt?
Svinsnygg. Nej.
Att min man kallar sig själv för Shoeface. Han tycker att han ser ut som en sko. Jag har aldrig hört det förrän jag träffade honom. Och nu säger du samma sak.
Men Ingvar Carlsson var väl skon, tror jag.
Jaha. Jag är för gammal. Jag är för ung.
Kan vi prata om hur jävla ung du är?
Alltså, jag är 28. Det är inte kaosungt i media i Stockholm, väl?
Det är väl kanske det att du är yngre än mig.
Ja, alltså jag var ju ung väldigt länge. Tills jag slutade var det.
Ja, just det.
Och det är ju väldigt, jag är ju väldigt rädd för det. För att jag har alltid haft som min usp att jag är ung och lovande. Och liksom ung och duktig.
Men var du typ 25 när du blev chefredaktör?
Ja, precis.
Det är ju helt otroligt. Då var,
ja,
jag telefonförsäljare.
Det var kul. Ja, men jag började ju jobba på 1924 när jag var 22. Och sen på Expressen när jag var 23, och då var jag också krönikör i Expressen. Så att och då var det ju en annan sak, för då var det ju så här, hon är bra för att vara ung. Alltså fattar du, man kunde liksom alltid, kraven var lite lägre, och nu börjar jag närma mig 30 och då är jag lite så här, vad kommer jag vara sen? Då kommer jag bara vara helt okej, okay. Eller så här, i linje med förväntningarna man har på en 30-åring, typ.
Men det beror på, alltså skulle du bli invald i akademin nu?
Ja.
Då hade du, alltså, vad finns det för grejer där man fortfarande är talang när man är 45, så att säga?
Men det är ju det jag inte kommer på något.
Nej.
Alltså då måste, jag tror att typ, jo, men om man typ skulle, fast nej, för att även att typ så här komma på tjänster och sånt som blir jättestora, det är ju också typ unga som gör. Så att jag vet liksom inte, och styrelser är ju så här, vem fan vet vad som sitter i styrelser? Så jag tror att det är kört liksom.
Statsminister, vad är det yngsta vi har haft där då? Jag vet inte.
Ingen aning.
Det vore väl fräckt.
Nej, men jag skulle hellre dö än att gå in i politiken, tyvärr.
Är det så?
Ja, jag vet. Alltså jag har tänkt länge att jag kanske skulle kunna göra det och så. Men att jag tror att jag alldeles för mycket tycker saker. Och att det skulle vara ganska svårt för mig att samarbeta med folk i politiken.
Men att du investerar för mycket känslor i det, eller?
Nej, men att jag är ganska liksom, jag tycker det här och då är det så. Alltså typ, nej, vi kan inte vara inne och pilla i liksom asylrätten och flyktingpolitiken. Oavsett om det betyder att jag måste avgå. Alltså typ så. Och jag tror inte att det är särskilt bra om man är politiker att inte kunna kompromissa. Eller jag önskar att vi hade politiker som inte gjorde det. Men jag tror inte att det går att vara politiker om man liksom ska hålla fast så mycket vid sina åsikter liksom. Nej. Jag har jättesvårt att ändra mig.
Det låter ju deppigt att bra politiker är folk som tycker ganska lite.
Ja, men jag gör ju det tycker jag. Alltså allting kan ju anpassas för att få inflytande.
Ja.
Och det är ju supertråkigt. Alltså gud, jag vet inte, brukar den här podden, jag har inte lyssnat så mycket. Jag vet inte om vi ska liksom diskutera politik, men
alltså
jag är ju mer fan av liksom den väldigt ideologiskt drivna politiken och kanske inte den maktdrivna politiken. Och jag kan känna att vi i Sverige har en politik som mer drivs av makthunger än viljan att faktiskt driva igenom det man vill.
Alltså men vart är det annorlunda?
Vad sa du?
Vart är det annorlunda nu för tiden?
Ja, kanske Kina. Nej, men jag vet inte. Det är väl annorlunda i diktaturer liksom.
Ja, just det.
Förespråkar inte jag det, men...
Lite
men,
så lätt.
Jag skulle kunna tolka det så. Men det kanske inte är liksom... Jag har inte så bra koll på utrikespolitik, men jag kan bara liksom saknat så här... Nej, men vi rör inte LAS. Punkt, slut, typ.
Mm.
Och sen förstår jag typ att man måste offra det för att få igenom någonting annat. Men jag personligen hade haft väldigt svårt för det. Så jag tror att vi...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Att det inte kommer bli en ung statsminister av mig. Tyvärr.
När var du full första gången?
Oj, full första gången. Kanske jag var 14-15, tror jag. Mm. I Kroatien.
Var det?
Ja, på en strand i Kroatien.
Gud, vad trevligt.
Ja, det var, jag hade ju liksom, min familj har ett hus i en liten by i Kroatien. Mm. Så jag har liksom alltid haft sommarkompisar där. Och vi var alla ungefär lika gamla.
Mm.
Och du vet, alla är ju liksom diaspora. Så alla kommer liksom bara dit på sommaren från alla länder de har flytt till. Och bara kukar ur för att så här, vi ses bara en månad om året. Och ingen känner oss. Och de som är kvar i Sverige vet inte vad vi gör. Så att det var ju bara, du vet, så här... Jersey Shore-stämning liksom. Varje sommar när jag var tonåring.
Fan, vad härligt det lät.
Ja, underbart.
Vad tar du för mediciner?
Jag tar... räknas p-piller som medicin?
Jag vågar inte svara på det, men ja, för mig det, gör det.
Ja, det är, jag äter jasmin, p-piller. Och sen så äter jag Atarax, alltså lugnande.
Varför då?
Fast jag är en väldigt ångestriden person.
Mm-hmm. Det är sån lugnande.
Ja, exakt. Alltså jag är... Alltså Julia Frändfors säger att det är allergitabletter. Men jag blir jättetrött av Atarax. Det är jättebra för mig. Och sen har jag kvar Allergigan som är mot illamående från när jag var gravid. Men det är också lugnande. Så det äter jag. Och sen äter jag... vad heter det? Citalopram, alltså antidepp. 10 milligram. Mm.
Man sitter här och ömmar för dig.
Ja, men jag känner ingen som inte gör det, helt ärligt. Det är min generation av medicinerade unga kvinnor.
Ja.
Men, och det har jag gjort ganska länge. Alltså jag har ätit ganska låga doser av medicin ganska länge och mår rätt bra på det liksom.
Ja. Det då så.
Ja, så det är ingen fara. Det är snarare så att jag typ så här, varför ska jag sluta när jag mår bra? Typ.
Nej.
Men många har ju som mål att liksom sluta med mediciner hela tiden. Och jag är väldigt pro-mediciner.
Ja.
Jag är så här, typ får jag en liten känning i huvudet så tar jag direkt en Alvedon.
Ja, samma.
Alltså, så jag fattar liksom inte det. Framförallt killar är så här, att de typ aldrig har Alvedon och Ipren på sig och typ aldrig tar verktabletter.
Men vi har ingen handväskekultur.
Nej, det är jättekonstigt. Men när jag var, alltså senaste åren så har ju jag, min man börjat alltid ha Alvedon och Ipren med sig.
Mm.
För att jag är så här, du måste ta ansvar för vår familj genom att så här, alltid kunna medicinera oss.
Mm.
Och det går faktiskt rätt bra.
Lätt så krigiskt på det här.
Ja, och Novalucol har jag alltid i väskan också. Man vet aldrig när halsbrännan slår till.
Det är den jäveln också.
Ja. Ja.
Kändaste släkting?
Nej, men vet du, jag har ingen känd släkting. Jo, det har jag väl, men liksom inte känd i Sverige. Jag har en... min farmors bror var poet i Bosnien.
Är det sant?
Ja.
Det är ju väl vrålcoolt?
Ja, det är coolt. Alltså, jag skrev böcker och poesi liksom. Och, du vet, det stod i tidningen när han dog, typ. Det är väl det. Men jag är ju ingift i Loa Falkmans släkt. Det kanske räknas. Ja, min man Johan Falkman är ju brorson till Loa. Alltså hans pappa är bror med Loa.
Ja, vad mäktigt.
Precis, så att där har jag ju lite... Det är lite coolt. Det är väldigt, det känns väldigt svenskt av mig. Att vara liksom i Ica Stigs släkt.
Jo, precis, men det är det han är för folk nu.
Det är liksom Ica Stig och Ivar. Det är lite den, den stämningen. Ja.
Partytrick?
Jag kan dricka väldigt mycket.
Mm.
Och köper och bjuder gärna liksom hemma på shots. Jag vet inte om det är liksom ett... Det är inte ett klassiskt partytrick.
Nej.
Men du vet, jag har alltid liksom en flaska Fireball och tequila man kan dra fram. Och typ gör jello shots som jag ska ha hemmafest och så. Så liksom mitt partytrick är att själv... Jag kan supa väldigt mycket, men också är väldigt duktig på att supa ner andra.
Åh gud, vad trevligt.
Ja.
Kompis goals.
Ja, nej, men det är faktiskt super superkul. Också varning... lite farligt. Men,
vad sa du, förlåt?
Det är också lite farligt eftersom folk tror att jag kan dricka mycket mindre än jag kan. Så att väldigt alltså, det har ju hänt att jag har råkat nästan en gång råkade jag alkoholförgifta en person. Men alltså, att folk inte fattar att det är liksom sprit som dricks. Så jag försöker faktiskt tänka på det nu. Och ska framåt tänka på det. Att folk inte kan dricka så mycket som jag kan.
Varning för rasbiologi här, men är det Bosnien i dig som gör det?
Alltså
är...
jag ser ingen annan förklaring.
Nej.
För att jag är ganska liksom så liten och blek och ja, men du vet, borde inte, tål inte så mycket alls annars av saker.
Nej.
Alltså tål inte mycket stress, tål inte smärta, alltså allt gör ont liksom i mig. Men man kan dricka väldigt mycket shots.
Rolig superhjälte.
Verkligen, världens sämsta superhjälte. I och för sig skulle kunna supa ner alla som vill komma åt mig. Och när de är däckade så kan jag liksom ta över världen.
Filmen måste göras.
Film som måste göras.
Vem är Sveriges roligaste?
Åh, gud, Sveriges roligaste. Men det är så många av mina kompisar som tycker att de är Sveriges roligaste. Som kommer bli så ledsna om jag inte säger dem. Alltså, både Julia Frändfors och Maria Tengeblad.
Mm.
Alltså, Julia är ju känd, det är ju inte Maria. Men Maria är ju så här Twitter-rolig, liksom.
Mm.
Och de två är ju bästa kompisar. Men de två är väldigt, väldigt roliga.
Mm. Men är det framförallt att de vill att du ska säga dem?
Nej, men de är också det. För jag skrattar högt väldigt ofta.
Mm.
Och jag menar, det finns ju andra som är alltså jag tycker typ, alltså jag är väldigt så, Dips är kul, typ. Jesper Röndahl är kul, men jag skrattar ju på ett mycket mer liksom innerligt sätt åt Maria och Julia, men det kanske också är för att de är mina kompisar.
Men jag tror att det är både och.
Ja.
Och jag kan ju bara tala för Julia, hon är ju aparolig.
Hon är så jävla rolig. Och hon och Maria är ju liksom nästan samma person, liksom.
Ja.
Fast Maria inte har damp.
Okej, okay, ja.
Ja. Typ så, ja. Alltså det var ju så jag liksom lärde känna Julia, var ju att hon och Maria träffades, men typ inte vågade träffas själva. Så att de träffades hemma hos mig.
Jag kommer inte på någon liknelse, men det låter som något så här något tvångsäktenskap eller något?
Jag var en chaperone. Jag såg en mellanstadiedisco. Föräldrarna som fick liksom vara med. Bjöd på mycket shots. Och sen blev det en lång, lång och sprudlande vänskap. Efter
ett härligt mellanstadiedisco.
Ja.
Alkoholförgiftning. Har du varit i Romme Alpin?
Vad fan är Romme Alpin?
Det här man avslöjar vilka som inte har lyssnat på podden, vilket är rimligt. Men, men det är en skidort i Borlänge typ.
Nej, jag har inte varit... Första gången jag var på en skidort var förra året.
Mm-hmm.
Och då var jag i Lofsdalen. Så nej, det har jag inte varit.
Nej. Nu har vi kommit fram till Patreon-frågorna.
Mm-hmm.
Nu är det lyssnarfrågedags.
Ja, kul.
Kan inte nog betona att rulla jingen. Ja, men då ska vi se vad de kära lyssnarna har att fråga här då. Vi börjar med Joel V. Kall.
Mm.
Han undrar så här då. Du står på jordens yta. Du går en mil söderut, en mil västerut och en mil norrut. Mm. Du hamnar exakt där du startade. Var är du?
Jag förstår ingenting.
Nej, det är, jag fattar inte heller.
Är det en gåta?
Ja.
Men vadå, jag har sagt att jag startade. Kan du ge mig en ledtråd?
Där du är nu?
Ja.
Alltså i Växjö. Då skulle du behöva gå en mil söder, en mil väster, en mil norr och en mil öster.
Ja, precis. Då är
men här är det alltså söder, väster, norr.
Ja.
Och då finns det alltså någon plats på jorden där det gäller.
Jaha, det finns en plats där det gäller.
Det finns faktiskt lite flera. Men en som är lättast att fatta. Men jag fattar inte heller.
Bermuda-triangeln.
Bra tänkt. Superfel.
För triangeln har ju bara tre.
Ah, du tänker liksom. Så.
Ja. Alltså det är ju helt fel. Men det var liksom det enda jag kunde tänka. Ja.
Väldigt. Nej, men det som är rätt är att man går i en triangel. Men det som i alla fall som jag har fått lära mig lättast, det är Nordpolen. För om du är på Nordpolen och så går du en mil söderut. Det spelar ju typ ingen roll vart du går då. Du kan ju kanske till Sverige någonstans. Eller mot Sverige. Och sen väster och sen norr.
Okej. Okay. Ja, jag tänkte att man skulle vara liksom på samma latitud. Inte bara samma liksom... Nordpolen är jättestort. Du menar att det skulle vara Nordpolen vart man än hamnade på Nordpolen?
Nej, men det får vara exakt den nordersta pricken blir det då. Alltså, vad den nu heter.
Ja. Joel får gärna höra av sig till mig privat och förklara det här. För att jag... Jag fattar ingenting. Jag tycker Bermuda-triangeln var mycket bättre om man ska gå i en triangel.
Vad kul för Joel då. Desi Hietala, hon undrar så här då. Om man inte har en sån här podd, hur blir man då din kompis?
Frågar hon mig det? Mm-hmm. Hur man blir din kompis?
Nej, hon undrar om... För min podd går ju ut på att jag ska bli din kompis.
Ja, just det. Hon undrar om man blir min kompis.
Just det.
Ja, man blir min kompis genom att så här... svara på saker jag skriver på Twitter och sen så bara ska vi ses på en AV?
Va?
Och så gör man det. Jag har faktiskt jättemycket internetkompisar. Så man kan börja med att vara liksom rolig och härlig på internet och vara öppen för nya vänskaper. Så kan man bli kompis med mig.
Perfekt!
Ja.
Vilket bra tips. Det är desighet, alltså. Det här kom, det är som upplagt för vänskap. Ja! Sundsvallsbönan, hon undrar favoritbrottsling.
Favoritbrottsling. Gud, jag är ganska dålig på brottslingar. Men jag tycker ändå att Al Bundy var ganska spännande. Mm. Alltså jag såg den här filmen om honom med Zac Efron, va? Just det. Han.
Oväntad cast.
Ja, verkligen. Mm. Alltså vad gör Zac Efron? Han bara håller på att bli liksom en riktig skådis. Nej, men han var spännande typ dels för att han så här låtsades vara halt och sånt, men också att han var så himla, du vet, polerad och uppklädd och liksom fancy typ. Så det är väl han då. Men det är verkligen ett jättetråkigt svar, för jag har inte alls så bra koll. Jag är väldigt fascinerad av liksom mord och jag älskar så okreddigt så här, true crime och deckare och läser en massa deckare och sånt.
Ja.
Men jag har liksom ingen liksom brottsling i verkligheten som jag är så där jättefascinerad av.
Jag kommer springa in en fråga, för jag glömde frågan i början.
Mm.
Men jag tänker på Veckorevyn.
Ja.
När du berättar vad du jobbar med för folk som inte vet det. Mm. Kommer det med massa fördomar då? För jag har haft Henrik Wahlström, känner du till, va?
Nej.
Han är en Instagram-kille som lägger upp massa så här, gamla grejer.
Ja, gamla veckorevin-grejer, ja.
Ja, men till exempel veckor, men också Frida och de här.
Ja, ja, ja.
Och det var ju skit då.
Ja.
Bara min fördom är att du får ta en del av smällen i det.
Alltså jag skulle säga att det absolut svåraste med att driva veckorevin är att man måste tvätta så mycket hela tiden. Alltså man måste förklara för folk hela tiden vad veckorevin är. Och sen så är det också väldigt mycket liksom... Ja, men typ den här killen då. Vet han, Henrik. Ja, som är så här, kolla vad dåligt. Man bara, men alla vet det här. Alltså, hur kan du typ göra karriär nu på att säga att tjejtidningar på 90-talet var dåliga? Alltså, det finns väl ingen som har sagt det mer än tjejtidningarna själva. Men jag skulle säga så här, att i liksom Veckorevyns målgrupp så är det hur chill som helst. Men det är när man går utanför målgruppen som folk är så. Plastikoperationer, bantningshets, sex och Fröken Sverige typ.
Mm.
Och så var det ju. Jag skulle säga att det tar väldigt mycket energi från mig att säga så här, det var länge sedan, idag är vi det här, tjallalala, liksom. Väldigt mycket, och också rent liksom affärsmässigt. Alltså när man är, när, liksom när vi ska sälja på veckor, alltså samarbeten och, ja men du vet, banners, alltså whatever liksom, så är det ofta så att man måste så här, nej, det är inte 13-åringar som läser. Vår huvudmålgrupp är 25-35.
Mm.
Nej, vi skriver inte om det här, vi skriver om det här. Liksom. Väldigt mycket är så utbildad kring veckorevyn. Och nu har det gått 5 år, jag blir lite trött på det.
Ja.
Men det börjar ju bli bättre. Vi får se hur länge jag orkar.
Men rent affärsmässigt, säljer inte banttips och skit då? Är det inte svårt att så här... Alltså jag fattar att man inte vill det, men om man inser här, fan, den här lite grisiga rubriken, den klickade satan.
Jo, fast man tjänar liksom ingenting på klick idag, typ.
Nej, okej.
Okay. Alltså, så här, displayaffären är ju så skör ändå som den är.
Vad är det för något?
Alltså, displayaffären är liksom allt... De här banners och sånt som du ser. Alltså när du går in i en artikel så kan du ju se typ både i artiklar och runt om så kan du ju se liksom olika annonser.
Mm.
Och där till exempel så visar vi aldrig annonser för bantning eller skönhetsoperationer till exempel. Vi har liksom blockat Viktväktarna och allt sånt. Så, och skulle vi ha då en artikel som vi vill ska klicka jättemycket, ja då skulle det visas fler banners. Men det är så otroligt lite pengar i det. Så det är liksom inte värt att liksom sabba ett varumärke för att det liksom inte är klicken i sig som vi tjänar pengar på. Utan det är liksom samarbeten och natives och liksom att göra grävsamarbeten med Expressen eller Aftonbladet och sådana saker.
Mm.
Den här banneraffären är ju liksom... ganska utdöende. Och sen så vet vi också att vill vi ha klick så är det... Gud, nu blir det här jättetekniskt. Men då handlar det ju om liksom att sökoptimera sitt innehåll. Alltså att ligga 1-3 på Google på så många ämnen som möjligt.
Ja.
För då har man ju också en säker och stabil trafik. Så till exempel så har ju vi en artikel om BMI. Men hela artikeln handlar om varför BMI inte är ett bra sätt att... eller är någonting man inte behöver förhålla sig till.
Mm.
Och då kommer folk ändå in på den som kollar på BMI. Men vi liksom har ett ansvarsfullt innehåll där. Typ. Så vi jobbar mer så.
För mig känns det så uppenbart att det är det folk frågar om. För att du vet, om man inte är i målgrupp, då ser man ju så lite. Då är man ju aldrig inne på det kanske.
Mm.
Och så har man den där fördomen av att, så här, att det är likadant som det var 91 typ.
Ja.
Och men det är bara tröttsamt liksom.
Ja, och folk är ju också så här, men jag smygläste min lilla systers stora systers veckorevy när jag var 13. Ergo är folk 13. Alltså det är ju, man utgår liksom, folk har en väldigt personlig relation till veckorevyn på något sätt. Liksom, alla har någon form av liksom, relation till veckorevyn, men den är 20 år gammal.
Mm.
Och det är otroligt, otroligt tröttsamt. Och det hänger också ihop med, tror jag, att man har så svårt att föreställa sig att en tjejtidning skulle vara någonting annat än det veckorevyn var. Liksom.
Du byter namn då?
Men vi orkar lansera ett nytt varumärke, eller?
Jag vet inte. Orkar svara på de här grejerna.
Men jag tror också så här att det är också att det är veckorevyn är ju också bra. Alltså för att det här överraskningsmomentet finns inbyggt i att så här, men gud, gör veckorevyn det här? Gör tjejtidningar det här? Och jag menar, det tjänar vi ju också på. Jag skulle ju inte fått så mycket liksom PR-uppskattning om jag hade jobbat med någon annan tidning.
Nej,
det är ju för
det.
Att det är veckorevyn.
Att det ändå är en enorm moralisk makeover.
Ja, exakt. Mm. Det är klart att det spelar jättestor roll.
Vi måste prata mer om dig nu. Så jag kommer, nu frågar vi vidare här. Martin Lundberg undrar, onödigaste köp?
Onödigaste köp? gud. Jag köper så mycket. Jag shoppar ganska mycket. Mitt onödigaste köp är nog såna här Babyliss värmespolar till håret.
Mm. Funkar inte de?
Man måste lägga upp dem väldigt noga och sätta fast dem väldigt noga. Och sen vänta på att de svalnar och så. Och jag har Sveriges sämsta tålamod. Så jag rullar alltid upp dem halvt och sen ramlar de ner. Och sen så blir det bara jättefult. Och tar... Alltså, den lådan är liksom en halv meter och jättestor liksom. Ja. Så det tar jättemycket plats. Det är kanske mitt onödigaste köp.
John Ender, svår, men vi provar. John Ender undrar favoritkuriosa.
Att Margaret Thatcher uppfann mjukglassen.
Va?
Ja, hon var kemist. Och uppfann att man kunde pumpa in luft i glass. Och det är det som är mjukglass.
Du skämtar.
Nej.
Vilken otrolig kuriosa.
Ja,
så snabb. Jag vill bara att lyssnarna vet här. Vi klippte inte bort 4 minuter googlande och tänkande här.
Det är mycket svårare för mig att svara på frågor om mig själv än favoritkuriosa.
Ja. Satan, vad inspirerande.
Det är kul.
David undrar, vilket minne får du att vilja vråla ut i skam?
Oj, gud. Jag blir jättesvettig nu. Jag har förträngt allt det här. Fråla ut i skam. Senaste åren så har jag liksom inte tyckt att saker är så himla pinsamt. Okej, men ge mig, vad är ditt vrål? Så kanske jag blir lite inspirerad. Har du något? Så kanske jag kan öppna den här stängda dörren i min hjärna.
Nej, men jag var för full på en komikerjulfest en gång. Och Jonathan Unge tyckte jag var pinsam, minns jag. Så då var jag nykter i ett kvartal av ångest bara.
Ja, det kan jag ändå förstå.
Jag gjorde inget dumt, jag var bara oskön. Och liksom, tyckte jag var rolig typ.
Du ansträngde dig jättemycket.
Verkligen,
för att vara rolig.
Ja, det ska man aldrig göra. Nej, men vad mer? jag visade myntinkastet på hemkunskapen en gång.
Ja, men vrål, är det vrål?
Nej, men då var det. Nu är det
precis.
Jag vrålar inte nu.
Då var det. Nej, men gud, det är också så förmätet att inte komma på någonting som man skäms för.
Nej, det är vuxet är det.
Ja, men jag borde ju kunna dra fram någonting, tänker jag, som varit jättepinsamt som jag har gjort. Jo, men det är väl när man har varit för full. Jag har inte liksom ramlat och rivit ner någonting eller typ sagt någonting till någon.
Det är också, tycker jag, lugnare än när man så här vill impa eller vill vara... Eller vet, den där typen av grejer som också kan komma med fylla.
Ja, exakt. Fast du menar? Ja, att det blir så att man ställer sig in så mycket hos någon. Att det blir liksom... Gud. Att det blir helt pinsamt. Jag ber om ursäkt. Jag kommer inte på någonting.
Du må återkomma, men det är en bra fråga.
En otrolig fråga, för det är exakt det man vill höra folk berätta om. För det är så pinsamt.
Shots och tjena undrar om du betraktar dig själv som vuxen.
Ja, absolut.
Mm. Hur länge har du gjort det?
Jag har betraktat mig själv som vuxen sen jag flyttade hemifrån när jag var 19.
Är du lillgammal?
Mm.
Det känns inte så när man pratar med dig. Men
nej. Alltså jag var ganska lillgammal när jag var liten. Alltså jag är lillgammal, jag är inte lillgammal på det där sättet i liksom hur jag uttrycker mig och så.
Nej.
Men jag är lillgammal så att jag liksom, du vet, köpte julpynt direkt när jag flyttade hemifrån för att ha julpynt. Och jag, du vet, gick mig A-kassa direkt och skaffade hemförsäkring. Alltså på det sättet så är jag liksom ganska... Alltså ordentligt typ. Och att jag så alltid har velat typ ha en stabil relation. Jag gifte mig när jag var 25 och ja, men du vet, på det sättet så är jag lillgammal. Och när jag var liten så mycket jag väldigt mycket med vuxna. Alltså jag har nästan bara äldre vänner.
Mm.
Och liksom, speciellt när jag var yngre så hade jag liksom nästan bara, och då känns ju 2 år väldigt mycket liksom.
Mm.
Och har alltid haft så här äldre pojkvänner och så.
Mm.
Så jag har nog känt mig som att jag borde vara vuxen sen jag var typ tidiga tonår egentligen. Ja. Att det är när jag är vuxen som jag kommer liksom vara mig själv. Allt innan är bara någonting jag måste gå igenom. Liksom.
Det är så?
Ja, 100%.
Men vad är din mentala ålder?
43.
Jag har inte alls ordning på min hemförsäkring. Det är det som är problemet. Du har ju fått en bra sida av en 43-åring.
Men på vilket sätt är du 43-åring då?
Men den musik jag lyssnar på i ensamhet och Och också så här umgås med vuxna och sånt där. Alltså jag kände igen, och hade du äldre syskon? Eller har heter det?
Nej, jag har en lillebror.
Okej, då, då funkade inte det, nej.
Nej, men min bästa kompis Irma var 2 år äldre och hon var liksom som en stora syster för mig.
Mm.
Och hon var liksom den enda som jag typ pratade med i telefon och typ den enda bästisen jag hade när jag var liten.
Mm.
Så hon var ju typ en stora syster.
Ja.
Som jag speglade mig väldigt mycket i.
Sånt kanske spelar in också, ja. Att man liksom vill impa på äldre på något sätt.
Exakt.
Liksom.
Mm. Det har jag ju, det vill jag ju göra väldigt länge liksom.
Mm.
Mm.
Victor Bysell undrar favoritlåt just nu.
Favoritlåt just nu. Det är Markus Krunegårds tolkning av Sett henne i Så mycket bättre. Silvana Imam.
Vi kollade inte de första 4, så jag har inte hört den. Men
den är otrolig.
Den kommer här. Vi spelar den 41 sekunder.
Såg hon på tuben, såg hon på klubben, såg hon på gatan exakt där hon bodde. Sätten är galen, sätten är vanlig, sätten är gå all in och mörda sin darling. Sätten är punk, tjäna sin hacka, sätten är gråta och skratta. Ibland hon är sorglig, ibland är sorglig, ibland får hon nog skriker om pistoler.
Hallå gänget, ledsen att jag stör mitt i den här toppenlåten. Det är dags för Bysell-segmentet. Jag vill bara påminna om att hör du inte ditt namn läsas upp här, så gå in på Patreon och kolla, för de kastar ut folk ibland. Man kanske har ett dammigt kort eller någonting, så ge det en kik om det är något som saknas. Men följande fina personer har varit fullödiga $5 Patreons eller mer i 3 månader eller mer. Andreas Sigelin, Martin Kielman, Rickard Malm, Andreas Eriksson, Niklas Nordqvist, Albin Strid, Pauline Kullberg, Robin Eriksson, Fredrik Forslin, Rebecca Lindfors, Vincent Wretling, Samuel Lundstedt, Marcus Lunde, Kristoffer Esping, Maria Elvin, Robert Larsson, Emma Palmqvist, Anton Trulsson, David Sundin, Daniel Johansson, Peter Dahl, David Wallhult, Resus Minus, Marcus, Peter Dovern, Johanna, Per Hultman-Boje, Filip Pagels, Kristina Takman, Max Jakobsson, Mattias Sandberg, Robin Lindgren, Klara Blom, Love Öjen, Matti P. Carlo, Stadens Kafferosteri, Jonas Danielsson, Ann-Sofie Karlsson, Toby Kanobi, Simon, Adam Stålberg, Maria Karlsson, David Malmström, Anna-Maria Öhman, Joakim Holmberg, Jonathan Lilja, Kebabsaft, Elinor Berglund, Roger, Simon Karlsved, Filip Axelsson, Jonas Udén, John Ender, Marie Ernelli, Erik Fröberg, Kristoffer Åström, Alexander Svensson, Neim, Jimmy Söderqvist, Plynnis, Martin Lundberg, Mange B, Nils Andenmo, Jeddan eller Gräddan Gustafsson, Julia T, Viktor Bysell, Lars Landström, Malin Jansson, Mikael Wester, Joel V. Kall, Fredrik Ung, Johan Dykhoff, Petter Axling, Daniel Melin, Mitt Fel och podcasten Värvet. Återigen, älskar er. Hej då! Wow, alltså. Vilken kille. Han har så härligt square huvud. Jag som sko blir väldigt avundsjuk.
Ja, ni är tvärtom kan man säga.
Vilket rakt barn vi skulle få.
Som ett så barnpussel typ. Vilken passar var liksom, kan man använda på er.
De är stor och liten från...
Han har ett otroligt finskt, vackert utseende tycker jag.
Ja, det har han verkligen. Mm. Han har verkligen hittat sin frisyr också. Det ramar in på ett skickligt sätt.
Ja.
Vi tar Simon Brorsson. Han undrar, den här beror på att ibland ställer jag en fråga som är, vad hade du gjort för en skattad miljon?
Mm.
Men hans fråga är då, vad hade du inte gjort för en skattad miljon? Alltså, vad är inte värt det? Om du fattar.
Ja, jag fattar. Vad är inte värt det? Jag är ju liksom extremt så unnig av mig, så jag tycker ju att allting är värt det.
Mm.
Jag hade nog
bantpillerrespons.
Ja, men jag tänker att det är ju mycket som inte är värt det så. Jag skulle ju inte liksom... jag skulle inte köpa en ny bil. Jo, kanske jag skulle.
Men nej, förlåt. Alltså, jag fattar att det är jag som är otydlig här.
Aha.
Alltså, jag är helt med på att du tolkar den så. Det är därför... alltså, jag har inte hittat en bra förklaring. Men okay, så här, vad är inte värt att utstå för att få en miljon?
Okej, okay, jag tror du menade såhär, vad jag aldrig skulle lägga pengar på. Ja,
precis. Så har jag tolkat hans fråga i alla fall. Och det kanske är fel, men jag har alltid ställt den så i alla fall.
Okej, okay, så vad jag inte skulle göra för en miljon.
Och därför sa jag då såhär, bantpillerrespons. Alltså såhär, skulle det vara värt att ingå
samarbete? Nej, inte bantpillerrespons. Jag skulle inte... jag skulle inte liksom frottera mig med... alltså du vet Paolo Roberto eller liksom, alltså jag skulle inte säga om någon bara...
Frotera, vad betyder det?
Ja men typ såhär, nu om SVT bara du och Paolo Roberto, eller Kanal 5 alltså, du och Paolo Roberto ska få typ ett program där ni ska liksom vara varandras motsatser, så får du en miljon. Alltså jag skulle liksom inte nagga på min liksom moral.
Just det, att ni blir liksom Morgan och Ola Conny.
Och där ingår ju också liksom bantningspillret och hela det här. Utan jag skulle försöka vara den här icke-politiken då, som liksom inte är där och pillar i värderingar.
Utan, ja, just det.
Ja, exakt. Mm, så då.
Men skulle du hugga av ett lillfinger?
Om det inte gjorde ont.
Ja, det kommer att göra exakt så ont som det gör. Men det kommer gå fort.
Nej, det skulle jag inte.
Nej.
Jag är så rädd för att ha ont.
Ja. Det är kul att hitta skärningspunkten där det är precis värt det.
Ja... precis värt det. Alltså, kanske...
skulle du göra för 10 miljoner?
Ja.
Mm. Ja. Men precis, då börjar vi ha en summa.
Jag skulle nog också kunna tänka mig att typ bränna mig. Alltså, hälla kokande vatten på mitt ben eller något sånt.
Det kommer till tv-program där.
Alltså, det är för att jag så gärna vill köpa en lägenhet till mina föräldrar i Stockholm.
Ja.
Det är bara, och jag tänker så här, vad skulle jag kunna göra för att de skulle kunna flytta till Stockholm?
Mm.
Alltså, det är så jag liksom... det blir väldigt konkret då, att man skulle offra väldigt mycket.
Just det.
Men inte ett lillfinger, PGA-smärtan. Om jag skulle vara bedövad, 100%.
Kokande vatten på ett ben.
Ja, på ett smalben.
Ja, just det, knät och neråt, ja.
Ja.
Uff.
Jag vet inte om det gör mindre ont än att skära av sig.
Nej, jag vet inte. Men det, också, det blir sådana ärr. Det känns som att man inte kan bada efter.
Jag kommer göra det på ett sjukhus. Jag kan få en hudtransplantation direkt.
Ja. Du kombinerar den med
kirurgerna.
Just det. De kommer ju ta hela miljonen, det vet du ju.
Ja, jag ska fixa en riktigt bra vuxenförsäkring innan dess.
Just det. Per Hultman-Boye, han undrar om... vad är något du önskar att alla visste om?
Visste om mig eller allmänt?
Allmänt, eller dig?
Jag önskar att alla visste att kill them with kindness är det mottot som funkar bäst i hela världen.
Men du sa det här innan vi spelade in.
Ja.
Ska du berätta din affärshemlighet för hela folket här? Alltså?
Jag ska berätta min affärshemlighet, och det är att liksom aldrig mucka i onödan.
Mm.
Att stå för det man har sagt, och att alltid vara den större människan. Alltså att rise above i alla situationer. Alltså markera gärna och säg till om något är fel och bla bla bla.
Mm.
Men man behöver liksom inte ha en dålig ton bara för att. Och man kan ge alla människor benefit of a doubt liksom i alla lägen.
Mm.
Och bara vara liksom den större, tryggare, klokare personen i alla rum, löna sig så jävla mycket.
Men även om någon har varit osoft mot dig? För det känner jag, att man känner ju så här, att dig orkar ju inte vara den större människan jämt emot kanske, men är du det ändå?
Det beror på vad de har gjort. Alltså, så här, de fiender jag har, om man inom citattecken, det är ju människor som har liksom behandlat mina vänner illa.
Mm.
Och de liksom är ju liksom en mur med. Men jag tänker att man inte behöver liksom sjunka till nivån hos den som har gjort en illa. Men man kan ju säga ifrån. Alltså, jag tänker att det är två olika saker. Man kan säga så här, fy fan vad fult gjort det där var. Använd inte den tonen mot mig, tack. Så gör man inte.
Mm.
Så, och så är man klar med det liksom.
Men det låter som att du applicerar det här business och privat-wise.
Ja, absolut.
Ja, alltså, det är liksom motto liksom.
Ja, för jag tänker att man alltid... man liksom verkligen kan försöka att inte fultolka människor. Det känns som att många gör det väldigt mycket. Och att det finns liksom en önskan om drama eller att önskan att så här, visa att man är vad man är värd, om någon har liksom behandlat en illa eller om någon har liksom haft en ful ton mot en, eller det kan vara vem som helst, alltså en servitris eller en ens man eller vad det nu kan vara, men att det liksom alltid finns något att tjäna på att vara den snälla, att folk tänker på en som den snälla, för folk kommer alltid krypandes tillbaka, för man kommer alltid tillbaka till den snälla personen vad som än händer.
Ja, det är ju bra ju.
Nej, men det är verkligen så.
Alltså, jag menar bara, du måste väl röra dig ganska mycket bland vassa armbågar och sånt?
Ja. Alltså, det var därför jag slutade på Expressen efter mindre än ett år.
Ja, det var så pass.
Ja, och det sa jag till min chef då också. Jag bara, jag vill inte vara på en arbetsplats där det är den här typen av beteenden som premieras. Liksom. Det är inte min grej och jag vill inte bli sån. Liksom.
Hur då premieras?
Jag menar att man måste liksom, nu skulle jag säga att det är, nu är jag ju liksom frilansare på Expressen, så jag har liksom inte koll exakt på hur liksom arbetsmiljön där är, men jag vet att de har jobbat ganska mycket på det här. Också efter MeToo liksom, med så här, men en arbetsmiljö som ska vara snäll och positiv och så. Men där det är så här, där det är normalt att chefer liksom skriker, där det är normalt att man blir liksom utskälld första dagen på jobbet, där det är normalt att liksom aldrig säga tack och sådär. Och det tycker jag är bara så här otroligt omodernt och oinspirerande och gör att alla människor gör ett sämre jobb än de hade kunnat göra. Jag tror inte det finns någonting att vinna på det överhuvudtaget.
Man är lite sugen på att ha det som chef.
Ja, men jag tror faktiskt att jag är en ganska bra chef, för att jag själv har haft väldigt dåliga chefer. Och jag har också märkt, alltså på Veckorevyn, så alltså alla som jobbat på Veckorevyn har en väldigt kärlek för Veckorevyn och väldigt lojalitet för Veckorevyn. Och det har inte byggts genom hierarkier och lågt i tak och att en person bestämmer allt, utan snarare tvärtom, liksom, att man jobbar som ett team fast på riktigt, alltså det låter jätteklyschigt, men att liksom få människor att försöka prestera sitt bästa varje dag utan att stressa ihjäl sig är väl det som bygger liksom hållbara, smarta, snabba, duktiga, snälla arbetsplatser. Och jag tror att det är så det kommer behöva fungera framåt för att folk ska orka. Liksom. Det går ju inte att ha det som vi har det nu.
Plynnis undrar vad du känner för Felicia Jackson.
Felicia Jackson? Jag vet inte ens vem det är.
Nej, det är inte superkonstigt. Hon är komiker och tidigare radiopratare.
Och, jag tror kanske jag följer henne på Twitter.
Ja, men det är inte omöjligt.
Men jag har faktiskt ingen koll på henne annars, tyvärr.
Men jag kan gå i god för att hon är ljuvlig i alla fall.
Ja, men då säger jag att den är ljuvlig.
Daniel Lindberg undrar, vilken är Sveriges tråkigaste stad?
Sveriges tråkigaste stad. Vet du att det är Katrineholm? Min bästa kompis som jag pratade om innan, Irma, hon flyttade från Växjö till Katrineholm när hon var typ 11 och jag var 9. Så jag var rätt mycket i Katrineholm. Och min första pojkvän bodde i Katrineholm och vi hade distansförhållande. Och jag kommer ihåg att Katrineholm inte ens hade H&M. När min bästa kompis flyttade dit, och att jag var så här, oh my god, och då var jag ändå från Växjö. De har en tågstation, det är väl det.
Men det låter ju som rätt svar det här, helt enkelt.
Ja.
Podcasten Värvet vill att du berättar om din bästa fotomin.
Fotomin? Ja, det kanske inte är en min i och för sig. Men jag brukar bara fota så att liksom mitt ena öga syns.
Jag med.
Alltså lite så från sidan. Ja. För då syns man liksom lite, men inte för mycket. För syns man för mycket så blir man ful. Så lite så, och sen kanske ha lite öppen mun. Ja. Och lite från sidan.
Men har du så att bilden beskärs vid näsan, eller lutar du från så att du är i profil?
Man ser lite mer så profilaktigt, så kanske jag sätter min lugg över andra ögat. Eller typ håller en hand för mitt andra öga så här.
Just det, nu gör du en sån, vad ska man beskriva den? Lite sån Alcazar moving hand för
ögat. Exakt, alltså, tänk att det är en liten Eurovision-dans.
Det är precis så. För det.
Ja, precis.
Nu fattar alla. Och sen så tar vi då Erik på Bistro Bromma som undrar, hur är din relation till djupt vatten?
Jag är inte alls rädd för djupt vatten faktiskt.
Nej.
Har ju som sagt varit väldigt mycket på havet när jag varit liten. Och
snorkelbreddgrader?
Jag vet inte. Snorklar man i Kroatien? Det kanske man gör.
Nej, det är bara jag kanske. You tell me, varför betalar jag mig?
Jag har typ aldrig, alltså jag var på Aruba och snorklade inte för att jag höll på, jag tyckte det var jobbigt att ha masken på mig. Men jag har åkt liksom mycket båt och jag har åkt liksom vattenskidor och alltid så här. Jag har aldrig varit rädd för att inte se botten till exempel. Och jag har inte varit rädd för fiskar. Sen tycker jag att det är läskigt med kallt djupt vatten.
Mm.
Alltså när jag ser på film att det stormar.
Ja, just det.
Alltså när det är mer att jag är rädd för kallt vatten än för djupt vatten, tror jag.
Just det, men det är en väldig skillnad, ja.
Att ja, djupet men det är liksom lite mer grått och kallt. Ja, alltså att jag skulle dö om jag ramlade i för att det är så kallt. Alltså jag är så rädd för att frysa.
Ja.
Det är jag rädd för. Jag är inte så rädd för att ramla i vattnet i Kroatien.
Just det.
Mm.
Rebecka Lindfors undrar, vilket tema ska en frågesport ha för att du ska ha störst chans att vinna?
Det ska ha... Vad kan jag? Nej, men det ska väl ha... Det är väldigt brett, men kanske då populärkultur åt liksom lite så... boyband-hållet, kanske. Mm. Alltså, lite Harry Styles, Justin Bieber, den stämningen. Inte för att jag kan allt om dem, men för jag tror att jag kan lite mer om dem än vad andra kan.
Ja, just det.
Så.
Men det är just det att det här har jag liksom haft som motargument tidigare på den här frågan.
Mm.
Men att de som kan det, de kan så jävla mycket.
Det är ju det som är, för jag kan inte mycket om någonting. Alltså jag är otroligt oallmänbildad.
Nej, men sluta.
Jo, men jag är det. Alltså jag vet inte vilket nummer vår kung har. Jo, 16 va? Mm. Eller?
Jo, men du har kvalat in i På spåret. Du kommer inte undan.
Jo, men jag kan vissa saker. Men alltså skulle man så här dra ett snitt på min allmänbildning så är jag mindre allmänbildad än andra, tror jag. Ingenting fastnar i min hjärna. Alltså ingenting.
Ja, om du säger det så, men det är
jag
ingen
kan
som
plugga in saker, men jag är också väldigt ointresserad av väldigt mycket. Alltså det är en jätteful egenskap.
Mm-hmm.
Men jag kan liksom inga svenska skådisar, jag kan ingenting som hände innan liksom 95.
Nej.
Överhuvudtaget typ. Och bryr mig inte ens lite. Jo, jag kan lite.
Fruktade att nyfiken hur det gick på spåret här. Det är väldigt spännande för dig.
Men liksom, jag kan gissa mig till lite saker. Men jag vet fortfarande inte vad styrbord, barbord är. För jag bryr mig inte. Alltså jag kommer aldrig liksom lägga det på minnet.
Nej, men de behöver inte ha ett eget språk, båtfolket. Så du har rätt i det.
Nej,
det är inte riktigt
jag tycker inte heller det. Du vet, jag kan inte ens stjärntecknarna. Fast jag jobbar på Veckorevyn och vi har en horoskoppodd.
Ja, men jag tänkte säga det. Det är väl ditt förbannade jobb.
Ja, men jag kan inte. För jag bryr mig inte.
Nej, okej då. vi tar en sista fråga här. Vem ska jag ta? Jo, men Mikael Wester då, som vill att du berättar om en tonårsförälskelse.
Åh, gud vilken mysig fråga. Mm. Tonårsförälskelse? Nej, men jag kan väl berätta om min... Nej, men jag kanske ska berätta om han från Katrina Holm då.
Varför inte?
Det var en kille som gick samma klass som min... Gud, jag pratar mycket om Irma. Min bästa kompis Irma. Men hon gick samma klass som en kille.
Mm.
Och vi började chatta på MSN.
Mm. Som man gjorde.
Och blev liksom bästisar på MSN. Och sen bestämde vi för att vi skulle ses. Och sen så sågs vi och så blev vi jättekära.
Mm.
Och du vet, pratade i telefon dygnet runt. Vi ringde varandra så kollade vi på Ellie McBeal tillsammans i telefon och sådär.
På Baby Chacha.
Och det var verkligen så, vi var inte ihop länge. Det var verkligen en sån liksom, som ett tomteblås liksom. Men det som satte liksom standarden för liksom alla andra relationer.
Ja.
Han är liksom fortfarande så en av de snällaste människorna som jag har känt.
Ja.
Liksom. Det var ju så sorgligt då att det var långdistans.
Mm.
Men det var också så... mysigt att ha en anledning att prata liksom dygnet runt varje dag typ. Och jag var väl typ 14-15 och han var 16. Det var underbart.
Hur lång var distansen?
Ja, men han bodde i Katrineholm och jag bodde i Växjö, så det var, kan det vara 3 timmar med tåg typ.
Ja, det är långt.
Halv. Det är ganska långt och man har inte så mycket pengar att liksom åka fram och tillbaka. De åkte till och med till Kroatien och tog in på ett hotell i grannbyn för att vi skulle kunna ses på dagarna. Ja, så det var väldigt liksom intensivt. Ja. Väldigt fint. Mm.
Men gud, vilken liten cirkelslutning. Vi fick med ungdomskärlek i Kroatien och allting.
Ja, alles.
Det här är ett speciellt avsnitt för mig, om inte annat. Ja. För att jag kan inte sträcka över det, men kan i alla fall hålla upp ett vänskapsband här som jag kommer. Jag tänker att jag postar det till dig.
Gud vad fint.
Så hoppas vi att det kommer fram någon gång förhoppningsvis.
Kanske efter julruschen. Du kanske ska vänta med att posta det.
Ja, det där, du får gärna lära mig. Vad tror du att Postnord vill att jag väntar? Tror du att det kommer fram före om jag väntar?
Nej, men jag tror att det inte tappas bort om du väntar.
Ja.
Tänker jag.
Ska skicka två då kanske? Nej, jag vet inte.
Ja.
Jag provar olika taktiker för att nå det så fort som möjligt.
Ja, det låter underbart.
Helskotta, vad trevligt det här var.
Det var så mysigt. Tiden jag är så glad att prata med en vuxen människa som ställer frågor och har ett samtal.
Men jag betraktar inte mig själv som vuxen, det är bara du som gör.
Jaha, okej. Men att prata med någon annan än min bebis känns underbart.
Ja, men det här var svina mysigt. Har du något sista som måste framföras? Något tips eller rekommendation eller reklam eller något?
Nej, men jag kan göra reklam för jag ska ju ändå vara lite business här. Jag är Sveriges sämsta entreprenör. Men jag skulle säga att göra reklam för Veckorevyns horoskoppodd som är jätteroligt. Där vi intervjuar personer baserat på fördomar om deras horoskop.
Mm.
Kul, deras stjärntecken. Jag vill också göra reklam för... Min man har alltid sagt att om han var med i Värvet skulle han göra reklam för våtservetter. Att alltid ha våtservetter nära. Så det skulle jag vilja göra reklam för. Och sen så vill jag ändå avsluta med att göra reklam för Harry Styles. Mm. Och eftersom jag och han har liksom samma motto i livet. Hans motto är treat people with kindness. Så vill jag väl skicka med det. Att man kan försöka att vara... lite snäll, ha lite integritet och inte alltid springa dit alla andra springer, folk som är coola just nu och tror att det de säger är det enda rätta. Vi behöver inte gå in på namn och så, för sånt gör inte jag, men liksom håll fast vid din moral, dina värderingar, ha lite integritet och var snäll, så kommer det här bli toppen.
Wow. Svårtoppat. Tack snälla för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick vara med, jag är så glad.
God fortsättning.
Detsamma.
Hej då.
Hej.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.